Ja, det är Föreningen Folkets Hus som är i luften och vi sänder programmet Månadens profil och jag som finns i studion här är Per Gustafsson. Tillsammans med mig här i studion sitter en kille som jag träffade för 10 år sedan ungefär. Och vi jobbade tillsammans kring projektet i Glasriket. Det är Didrik Gustafsson från Åfors. Men du är väl inte egentligen från Åfors, Didrik, eller var kommer du ifrån?
Nej, jag är från Kosta. Hem från Kosta, som de alltid säger, de som är ute i förskängaren. Jag föddes där 16 och föräldrarna hade väl tur där, för vi bodde strax intill barnmorskan, så det gick väl smärtfritt, hoppas jag.
Dina föräldrar, var de från Kosta också och jobbade där, eller?
Ja, fast de var glasslipare vid Kosta och höll på där till det började bli dåliga tider. Flyttade ner till Åfors.
Var det fler före er i generation, eller någon generation tidigare än er som var glasarbetare också, eller?
Nej, förför det, han var väl torpare efter vad jag förstått. Vi bodde utanför Kosta.
Hur var det att växa upp på en ort som Kosta 1916 och du var ung där?
Ja, vi var ju många ungdomar, det fanns ju gott om barn där, så att det var ju rätt trivsamt för oss. Vi var rätt fria, vi kunde ju springa där både på vägar och terräng som vi ville. Och det var ju så att vi höll fattiga alla. Vi hade att alla jäkligt. Så att det var ju liksom ingen klassskillnad.
Vad hade ni för intressen den här tiden? Vad sysslade ni med på fritiden?
Ja, det var väl en liten boll i huvudsaken. Vi kallade det ju fotboll. Och vi var vid så kallade Tranchomagasinet och spökade boll. Och vi hade ju tofflor på fötterna, och för att inte de skulle segla iväg så band vi fast dem en snöre. Men sen plötsligt så var vi ner på prästens soptipp. Och där hittade vi långskaftade kängor med hakar, och de använde vi som fotbollsskor sen.
Det var fin utrustning naturligtvis.
Sen hade vi även ungdomsorganisationer fanns där, och jag kom bland annat med i Verdandi, nykterhetslogen där uppe. Och det var ju mycket aktiviteter på gång. Mm.
Din första arbetsplats, blev det på Kosta eller var blev det någonstans?
Nej, jag flyttade med föräldrarna till Åfors då 26-27. Och där var det ju till att börja hyttan där. Först skulle man gå i skolan, men de hade ju en helt annan skolgång i Algotsboda kommun. Det var ju bara så kallad halvtidsläsning. Vi gick 4 månader om året och sen där var det lördagsförhör. Och det gjorde ju att vi fick jobba i hyttan, för föräldrarna behövde lite pengar även från oss. Och det gick till så att föräldrarna sa att nu får ni vara utanför hyttan och leka och passa på när hyttmästaren vill ha in er till att jobba någon timme. Det kunde bli en timme per förmiddagen. Och sen sa han, nu har jag ingenting mer förrän kanske i eftermiddag. Och där fick man liksom springa där och passa. Men sen var ju det sorgliga ibland. Vi hade en hyttmästare. Han skrev upp de där timmarna på tändsticksasken. Och sen när han rökat färdigt så kastade han den. Så ibland kunde man gå miste om någon timme. Mm. Och det var inte mycket att göra vid det.
Men sen blev du fackligt aktiv och fackföreningen blev starkare, och gick det inte att göra som så. När började du ägna dig åt de frågorna?
Ja, Fossan skrev väl innan i fackföreningen först när man började jobba. Det var ju, de var ju solidariska, de där gubbarna som från Kosta. Det var ju inte tal om annat än man skulle med i fackföreningen. Mm. Och jag vet ju de första möten, och särskilt minns jag då konflikten eller strejken vi hade 32. Där stod man ju där bland alla de där gubbarna, och det första de började med så var det Internationalen. Och man såg ju hur glimten i ögat på dem. De skulle kämpa, och det tände väl liksom en annan också det där.
Den gnistan satt i sen?
Ja, det får nog se, för att man har väl alltid varit lite uppkäftig på möten och sådär, och det gör ju att man fick en massa uppdrag. Till slut blev man ju fackordförande, som jag hade 10-12 år. Och sen var det ju fråga om man skulle bli skyddsombud och mycket annat, tillhör underhandlingskommitté och sånt.
Jag vet, folkbildning har väl varit ett kärt ämne för dig i många långa år?
Ja, det var ju likadant det. Men plötsligt så blev man vald till bibliotekarie, och jag var ju inte så gammal då. Men man har ingen vidare kunskap om bibliotek. Men där fick man ett stipendium på 25 kronor. Där fick Sture Fyr och jag åka till Grimslöv på en litteraturkurs på en vecka. Och vi plockade ihop ett par blåbyxor och tandborst och hoppade på cyklarna och körde dit. Och var där en vecka och vi hade mycket trevligt. Mm.
Hur länge hade du biblioteket sen eller har du det än?
Ja, nej, jag fick ju inte ha det sen jag blev pensionerad. Mm. Det facket bestämde att där fick man liksom inte hålla på längre. Men jag har ställt upp sen när det har behövts. Ja, det var 35-40 år jag sysslade med det där. Så man hann ju läsa en hel del. Det kom rådnande flickor vid låna Mobergs i Rasken så det där. Men man förstod dem det.
När jag lärde känna dig direkt då, på 70-talet, då var det ju som sagt kris i glasindustrin. Vi vet ju på några år så 26 glasbruk, det blev 16 och 2,500 arbetstillfällen, blev 1500 och det var ett farligt halvår. Va? Det såg ut som att allihop de här små bruksorterna skulle försvinna och dö. Och därmed så sa man då försvann ju fackförening och det här med bibliotek och ja, hela servicen kring de här samhällena och ett sätt att leva som skulle gå i tiden. Men det var en hel kultur som så att säga var hotad.
Mm, det är riktigt.
I de här situationen föddes ju med de här tankarna om att skriva glasarbetarnas historia. Vi vet ju att glasherrarnas historia fanns ju väl prydligt nedtecknad. Va? Men de som hade byggt de här samhällena och mycket av vad som fanns i föreningsliv och saker, de hade ju ingen historia. Och man, de här tankarna föreställde att skriva historien och med den som grund sen försöka skapa en handlingsberedskap för framtiden. Du var väl en av de första som engagerade det här och sedan blev det väl en 400 människor som var med. Hur var dina tankar och dina förhoppningar att engagera dig i det här? Det blev ju en stor grej till slut.
Ja, det drömde man ju inte om att det skulle bli en så stor grej, utan man tänkte att det blir en vanlig cirkel och vi sitter där och snackar lite och... Men sen var man ju också medveten om att i och med att det var dåligt med glasindustrin tänkte man det kanske sista gången vi liksom kan börja dokumentera någonting och tala om lite att så här var det då. Det var ju för det liksom vi tog tag i den.
Mm.
Och sen kanske försöka och sätta ny fart i industrin om vi händelsvis kunde komma på några bra objekt. Vi satsade ju särskilt hårt på att hantverket måste vi under alla förhållanden bevara om industrin ska överleva. Mm. Och det tycker man ju nu att det har de liksom fattat.
Mm. Både du och jag har ju jobbat mycket i folkrörelse. Du är kanske 10 gånger så mycket som jag, men studiecirkeln har ju många gånger det varit liksom det allenarådande. Men jag upplevde under 70-talet så blev studiecirkeln någon form av informationskanal uppifrån. Det var någon som tyckte det var någon kunskap man behövde och ja, skulle förmedlas rätt ner till oss då, va?
Mm.
När ni började de här studierna nu om ja, dels i egen situation och hur föregående generationer hade jobbat, hur var cirkeln då som arbetsredskap för? Vad tyckte du om det?
Ja, jag tycker det var ju en helt ny metod där här. Vi fick ju inte projekt uppifrån utan vi skapade det själva. Vi skulle bära oss åt för att forma cirkelns arbete. Mm. Och det tyckte jag var väldigt positivt för att där var det ju inte på en sida att nästa gång ska ni ta hand om det utan vi ordnade själva vad olika medlemmar skulle göra. En skulle hämta upp vad... Hur folkets hus hade kommit till igen, facket och alla fick ju uppgifter att gräva i det gamla.
Mm. Men om man tittar till er cirkel så var ni ju väldigt effektiva. Ni var ju en av de första då som började röja om att man ville sätta vad man har hittat då på pränt. Ni måste ha varit väldigt medvetna om vad det här gällde och vad ni ville med det här.
Jo, när vi har länge plockat i det här så var vi väl tämligen överens om att ja, vi måste ju skriva ner det.
Mm.
Och det var då vi kom på det. Bland annat Jens diskuterade om det där, att det där ska vi skriva.
Mm.
Och det blev ju så att vi skrev ju många foliak och frågade vi dig Per, hur ska vi göra? Ska vi binda in dem och vi ordnade någon slags klämmor och ett par pärmar och gjorde en modell liksom.
Jo, det blev ju er första stencilupplaga då, som också hette I skenet från en glaszon. Och ni satte ju en väldigt press på den projektledning som satt då, för det var ju tänkt att det skulle bli en bok av det här projektet. Och nu slutändan var det 25 stycken tror jag det var.
Mm.
Vi har den här boken här framför oss, den här I skenet från en glaszon. Vill du läsa de här första, eller det här förordet ni har skrivit till den?
Ja. Cirkelmedlemmen i studiecirkeln Glasriket har med sammanställning av denna skrift i korthet försökt teckna ner förhållanden för arbetarna vid Åfors glasbruk. Vi vill bland annat beskriva hur arbetarna har fått försaka och kämpa för rätten till arbete och dessutom skälig ersättning för utfört arbete. Hur arbetarna har kämpat för rätten att bilda fackförening. Hur arbetarna har byggt egen lokal att hålla möten i. Hur arbetarna genom föreningslivet försökt skapa ett samhälle som skulle tjäna framtida generationer. Vi överlämnar denna skrift till andra samhällsmedborgare och kanske till en annan generation som vill fördjupa sig i historien om förhållandena vid ett glasbruk. Vi tackar alla som har hjälpt till med uppgifter till denna skrift. Åfors i november 1979, cirkelmedlemmarna.
Ja, det var fina ord ni skrev där på den. 79 var det, ni gav ut boken. Ja. Om man tittar på det här första avsnittet i lilla bok där, så handlar det mycket om Åfors samhälle och glasbruket också lite. Den här Storkalle som finns nämnd i boken, som ägde den första bruket då. Det verkar ha varit en central figur i det här brukshistoria. Kan du berätta lite om Kalle?
Ja, det var ju en tuff kille, det måste man bli. De var ju fyra från början, men han var ju lite mer bokföringskunnig. Och det gjorde väl att han liksom lurade gärna. Han kallade samman dem och sa att nu går det åt helvete med bruket, ska jag köpa i aktier. Och de sålde ju, för de var rädda om de pengar de hade satsat. Men sen gick det uppåt för honom och stor i korken verkade han. Bland annat historien som han har där när han var i Stockholm och slog runt. Det gjorde han ju ofta. Han åkte tåg upp. Och en kväll satt han ju på operan. Han satt högt upp i en loge. Som vanligt hade han lagt in lite snus. Och efter vad jag förstår, de som snusade, de måste småsputta lite. Och det gjorde ju han med. Och det där spottet kom ju ner på det som satt nedanför, så att de sa ju till vaktmästaren att så vill vi inte ha det. Så han gick upp till Storkalle och sa att du får inte sitta där och spotta. Där reste sig Storkalle upp och sa, vet du inte vem fan jag är? Nej, det visste han inte. Jo, det kan jag tala om för dig, sa han. Jag är Storkalle från Åfors och jag spottar vad fan jag vill. Det var den första glasbruksägaren.
Uh-huh. Hur länge var Storkalle med i Åfors? Sen kommer du ihåg.
Ja, det var väl till 1916 tog väl Rosanna Johansson från Hugga över. Uh-huh. Och sen bytte de väl namn till Åfors som har stått så.
En annan person som ni har använt i ett skrivande här, det är ju Emma Grön. Hon hade redovisat bland annat Himmels kassabok för hushållet och de sakerna. Det fanns ju många intressanta grejer vad saker och ting kostade på den här tiden. Hur, ja. Var det någon släkting till henne eller var fick ni tag i de här grejerna?
Ja, vi hade ju där en del av grönsläkten som fanns på Åfors och där ibland fanns väl de här pappern. Och jag tycker det var rätt salt att en människa på den tiden, en hemmafru, var både skrivkunnig och ekonomikunnig kan man säga. Men det egendomliga är ju att om man tittar på ekonomi där, efter ett år hade väl han eller den familjen 2 kronor ungefär i överskott. Och det här mot glasbruksägarna 2 000-3 000, så att det var ju lite klassskillnad där.
Du hade en prislista där i boken på sidan 7.
Ja, det finns ju till exempel 6 storsillar kostar 50 öre, och 1 kilo socker 60 öre, och 1 kilo kaffe 25, och 1 kilo potatismjöl 40 öre, 1 hektar snus 25 öre, och 1 styck kaffekula 15 öre.
Kaffekula köpte man i affären?
Det verkar så, det var något annat bruk som gjorde då.
Jag läste om en annan person i boken, den här Aron Nilsson, men han kan inte ha kontakt med, för han började i hyttan 1877.
Ja, det var väl så att jag kontaktade en fransien som bodde i, han jobbade i Målerås, han bodde i Vittlanda då. Och han skickade lite uppgifter om Aron Nilsson där. Det var ju bland annat uttalande där att när man har lärt sig att Lottes lilla katches och fått lite information om de enkla räkensätten, där var man mogen att börja och ge sig ut i livet och arbeta och försörja sig.
Mm. Om vi tittar tillbaks i de här böckerna så ser man att alltid glasindustrin har gått upp och ner. 70-talet var det ju en väldigt djup svacka, verkar som. Och idag är det ju full fart. Man säljer vad man kan producera och man får knappt tag i folk, verkar som. I 20-talets början verkar det inte här till en jädrans expansiv tid på Åfors. Man gjorde kristall, skriver ni om. Och det var en mängd arbetsmoment där som man inte hört talas om. Det fanns en väldig massa olika yrkesfolk vid bruket, verkar det som, va?
Ja, det var ju en fantastisk utveckling, kan man säga, där slutet av 20-talet. Där man hade ju 3 kristallsliparlag till exempel, och det var 6-7 man i varje lag som bara slipade kristall. Sen hade man ju 5 blomslipare och gravyrer som graverade. En 5-6 glasmålare som kom från Tyskland i huvudsak. Och bränna och syrpolera och etsare. För såväl stämpelhetsning som maskinhetsning. Och man mattetsade glas. Där fanns polerbakare, proppiborrar, putsar och kantar, kulare och varmare, packare och synare, tvättare, biträdare och chaufförer. Och det kom ju folk från alla väderstreck, kan man säga, och började arbeta i Åfors. Många kom givetvis från Kosta, för det var väl lite kris då, och det var det därför min far flyttade ner.
Men sen skriver ni att på 20-talet och senare det gick det ut för igen, och det blev dåligt värre i Åfors. Och man snackar om sliparfläsk, vad var det för någonting?
Ja, det var ju sill egentligen.
Ja.
Men det var ju så att de som jobbade i hyttan, de hade arbete, men sliparna hade ju inget arbete. De kunde ju fagga i skogen och hugga famnar vid för 75 av metern, och det blev ju inga pengar, så att där ville de köpa sill, för att den var ju billigare. Och det var ju till och med en fru som sa, när de bjöna sill i affären, det kan ni sälja till sliparna. Och därmed så blev det slipar och fläsk det. För hon hade ju råd att köpa fläsk.
Man tänker på 40-talet, då var det uppåt igen, och till de här bruken kom ju många invandrare, verkar som. Vi snackar mycket om invandring och flyktingar idag. Ni hade väldigt mycket utländska arbetskraft tidvis på Åfors också, och alla de andra glasbruken också.
Ja.
Hur var det? Var det samma diskussion som det är idag, eller
vad tyckte ni om det här? Det var väl i varje fall inte negativt. Negativt var det väl därför att de kunde ju inte yrket, och de hade svårt för att skriva och språket. Men sen å andra sidan, det var ju de där lägre befattningshavarna i hyttan som felade till exempel. Och där kunde de göra sin insats då. Mm. Och det får man lov att säga att det var väl värdefullt för den tiden. För där behövde vi arbetskraft, och där var det väl ingen som direkt sa något ont om det. Men visst blev det problem, särskilt språksvarigheter. Det var ju ingen som lärde dem eller de hade någon undervisning, utan de fick lära sig själva. Och det var ju många duktiga människor. Vi har ju fortfarande kvar människor där som har en väldigt bra insats i företagen och jobbar.
Ni som i den här tiden jobbade med andra människor som kom utifrån och de hade ju naturligtvis sämre förutsättningar då. Hur upplever ni den här diskussionen om det här med flyktingar och invandring som förs idag? Man vet ju bland annat Sjöbo det här och praktiskt farligt.
Jo, men den tanken tror jag inte fanns där, utan i och med att de behövde dem så blev väl synen en annan. Och det var ju människor även det, mycket trevliga människor. Vi lärde oss väl mycket av deras kultur, till exempel hur de hade det. Men stora kruxet var väl det att de drog sig liksom inom sitt skal till man liksom kunde öppna med lite språkmöjligheter. Sen blev vi ju kompisar.
Men går man ännu längre tillbaka i tiden då, så var det ju egentligen de invandrade folken som regerade hytterna. Det fanns ju ställen där det tog många, många år innan svenska överhuvudtaget fick börja hyttan.
Ja, vi ser Kosta då när de började 1742 till exempel. Det var ju tyskar som kom till Kosta där. Och det tog ju många år. De fick av sig och lära några arbetarglas som var svenska. Och liksom.
Trots det var eländet och tjuret ibland att vis på de här bruken, så var ju alltid behovet av nöje och förströelse detsamma som idag naturligtvis. Man läser här, ni har fått fram uppgift att i Åfors där byggde man först en park och en dansbana 1923 för 395 kronor.
Jo, det stämmer ju, men nöjeslivet börjar ju redan innan. Då hade de ju på Sliparavinden i Åfors hade de lite dans. Och de hade ju vägskälen till exempel, en dragspelare där. Och det har vi ju tagit upp sen igen, denna vägskälsdans. Men det var lite svårt med Folkets hus, för att det var ju alltid så att det var svårt att få mark till Folkets husföreningarna. För att det ingick ju arbetarrörelsen och i facket. Man ville ju inte ha någonstans arbetarna skulle kunna samlas på den tiden. Men plötsligt fick de ju tag i en tomt i Åfors. Det var 1923, det var på våren. De bildade föreningen och de byggde en dansbana. Det var ju mest frivilligt arbete, men som du sa, det gick bara till lite över 300 kronor. Men det blev en gnista som blev tänd där, så redan på hösten 23 så ville de ju utöka det här och bygga Folkets hus. Och det blev ju färdigt någon gång till nyårsvakan, och det kostade ju 2649 kronor. Det var ju...
Var du med och jobbade i det?
Jag var väl som sagt var inte ditflyttad då. Nej. Jag kom ju inte dit förrän 26.
26, ja.
Så att det var ju, men jag har ju hört talas om hur det gick till.
Men det byggdes ju Folkets hus då, så 23 började man med de här nya tankarna. Och sen fick ni ju ett stort hus igen längre fram, va?
Ja, det var ju 56.
56, ja.
Men där var det ju helt andra tankar, va? Där satsade Åfors glasbruk till exempel 100 000. Mm. Det var det ju aldrig tal om 23. Mm.
Vad tycker du det här med Folkets hus har betytt för er i Åfors? Det har ju varit bio och dans och man kombinerat så i bok. Och det har varit fester och varit möten. Jag hur har du upplevt det?
Hade vi inte haft tillgång till Folkets hus, vad skulle vi samlats vid ungdomar? Det var ju mycket ungdomar på den tiden. Mm. Och det var ju där man odlade sitt intresse både till amatörteater och till politiska möten. Och biografen var ju en väldigt bra grej på den tiden innan tvn kom. Mm.
Man läste i många gamla protokoll från bruksorten så var det en väldig kamp verkade med, mellan socialdemokrater och kommunister som skulle ha makten i Folkets husstyrelsen. Har du upplevt någonting av det?
Ja, kanske inte så mycket i Folkets hus nu, men i fackföreningarna, det vet jag ju att det var det ju hugget som stucket ibland om det skulle vara kommunister eller det skulle vara sosse som skulle ha styrelseposterna. Jag vet själv, jag var ju väldigt röd av ungdom. Jag gick och sålde Sydsvenska Kuriren och sånt där. Men jag var aldrig med i kommunistiska partiet. Men Fossan sa ju till mig då att hörru, det där är en barnsjukdom och det går om. Och det gjorde ju för mig med. Så att det var väl rätt spott.
Om vi knälla tillbaka snar och igen i början av seklet här i Åfors så gjordes ju också en kooperativ förening som ni var och rotade omkring, va? När ni höll på med cirkel. Den startade 1905 och i boken har ni ett avsnitt om det här. Dels var det ju lite om uppbyggnaden, men en sak som jag tycker är unik och lite speciell för er bok, det är det här om margarinstriden som ni har tagit upp ett särskilt avsnitt om. Det verkar rätt så roligt. Kan du berätta lite om det, tror du?
Ja, jag vet inte annat än, det var väl Gunnar Fransén som snackade om det där. För att det var så, i privataffären där fanns ju två sorters margarin. Mm. Och det var Pellerins margarin kallade det. Och det hade de, ett var inlindat i väv, det var, och sen hade de en sort som var lite sämre. Och den där sämre sorten, den sålde det till de fattiga för de var billigare. Mm. Och det var väl där genom han började nämna det där och skrev till och med en dikt om det.
Mm. Ska du läsa den?
Ja, det kan jag göra. Vi har den här. Mm. Vårt dagliga bröd, Pellerins margarin av Gunnar Fransén. Vi som aldrig svultit vet knappast vad hunger är. Ska vi tänka på detta när nygammalt bröd till tunnan vi bär? Barkbrödet blev aldrig för gammalt. Det behöll alltid sin beska smak. Nu ska det vara dagsfärg först på bordet och allra helst av senaste bak. Bröd som klistras i munnen behöver ej tugga sitt grand. Snart är den tiden upprunnen. Innan 20 har vi mist vår tand. På åker planterar man skogen, där säden väjade för. Trots detta ej tröskas på logen, kommer brödet till hushållets dörr. Vi länge haft fred i Norden, och de flesta har det så bra. Må vi skonas från krigen på jorden, en längtan alla människor har. Skulle det ändå få hända, att barken i vårt bröd blandas in. En ödmjuk bön vill jag sända. Kan vi få slippa Pellerins margarin?
Run, we'll see.
Jag vet, nykterhetsrörelsen har varit en väldigt kär sak för dig, Erik. Ni har skrivit om det också i boken om det här skenet från en glasögon. Kan du berätta lite om nykterhetsrörelsen i Eriksmåla? Jag vet, ni hade eget föreningshus i Spritsmåla till och med, va?
Ja, det var ju så att det var Ygutia som byggde denna lokal. Jag var ju med i Verdandi när jag kom till Åfors, men i Kamratkedjan hette den, 1292 kom jag ihåg. Men så småningom så gick den omkull och där gick jag med i Gutti där i Eriksmåla. Och där var ju redan det ordenshuset byggt när jag kom med där. Men det var ju en bra lokal. Det är ju alltid så med föreningar. Har man en lokal att samlas om så tror jag föreningslivet håller sig bättre. Minst de visade så där. Och där hade de ju även bibliotek, Igotis bibliotek som senare slog samman med ABFs.
Det fanns ju, eller genomfördes en förbudsomröstning 1922. Och i hela landet sa man ju nej till det här förbudet, men i Åfors, vad jag fattar, så sa man ja med 557 röster mot 549. Mm. Har nykterhetsrörelsen alltid varit stark här uppe, tror du?
I varje fall när jag växte upp så tyckte jag det. För att det var ju också detta, att det fanns ju till och med fackföreningen där, att man skulle ju inte använda alkohol, alltid röka, utan man skulle ju alltid ha synen klar, till exempel vid underhandlingar och sånt där. Mm. Så att det skulle ju egentligen vara en societetsdryck, men det har ju prutats på det betydligt. Mm.
Du blev redan tidigt engagerad i nykterhetsrörelsen, var redan när du var på Kosta, sa du, va?
Ja.
Och du är verksam än, väl?
Ja, jag är till och med i två nykterhetsorganisationer, både IGT och MHF. Mm. Men IGT i Eriksmåla, i och med att folkminskning, så har det väl blivit lite sämre, men den finns i varje fall. Mm. Och vi är några stycken som håller verksamheten uppe.
Vad tycker du nykterhetsrörelsen har för roll för framtiden? Vad tror du om det?
Ja, jag tycker den har en stor roll. Det är bara det att vi har väldigt svårt för att engagera ungdomar. Och i och med att man tar upp även alla droger, även knark och sånt, så tycker jag det har ännu större betydelse idag för ungdomar som växer upp.
Mm. Om vi ska skifta lite hastigt här, Didrik, och snacka om några stycken som inte kanske var med i nykterhetsrörelsen. Det är ett, tycker jag, ett underbart avsnitt som du har varit med och utformat här i senare delen av boken på sidan 6. Och som lämnade då hem och familj och gav sig ut på landsvägen och for runt. Hur upplevde du de här luffarna, dina första barna? Och de fanns väl på Kosta med, skulle jag tänka?
Jo, de fanns redan en annan var liten. Men då, det blev fler och fler sen då på 20-talet, kan man säga, när det blev dåligt med arbete. Och det var väl dåtida, vad ska man säga, arbetslös ersättning de fick när de kom till fackföreningarna på olika bruken. Fick en krona om de var fackligt organiserade. Och sen hade de ju fritt husrum i gropen i hyttan. Det var ju ingenting att missunna människor. Men vad skulle de göra? Det fanns ingen arbetslöshetskassa. Och det var dåligt med jobben. Och en del, ja, de var lite små hantverkare. De gjorde råttfällor, de gjorde konstgjorda blommor. Och en del sålde kängsnör. De försökte få ihop några öre till. Och sen tiggde de ju smörgås och annan mat. Men det är klart, det var både beklämmande och festligt när man kunde komma in i hyttan julafton Och det var en mellan 15-20 luffar där som kokte mat i olika grytor. Det luktade gott. Och. Men dessa människor var ju även en nyhetsförmedlare. De gick från bruk till bruk och de hade med sig nyheter där. Och det var många som var släktingar på bruk. De frågade, Blomsterpell eller någon, hur då inte är det i Bergdala med våra släktingar där? Och så gick ju snacket, för att man hade ju inte så mycket tidningar heller, eller tidningarna skrev inte på samma sätt.
Hade du några personliga kontakter med de här? Det finns en väldig massa namn uppradade i er bok. Det var ju det var ju säringar, alla av de här människorna verkade som ju, de hade sina specialiteter och kunnande. Och
ja, jag har väl haft lite kontakt med Kustalas till exempel. Aha. Vi var ju inkallade under kriget på samma lucka. Och han var ju väldigt fin på att rita och kreta trädgubbar. Jag har förresten på smålandsgubbar av honom. Väldigt fina. Mm. Men han ritade ju av de olika officerarna där i lite skämtaktigt och satt upp expeditionsvägen. Och det blir ju lite det är kul det där.
Hör du, under den här tiden som projektet har varit igång om Glasriket så hände det ju en väldig massa grejer. Det var ju studiecirklar, kurser och konferenser, det var film, teater och utställningar. Ni gjorde ju en utställning också i Åfors, och ni var ju naturligtvis först den gången också. Och berätta lite om den utställningen, vad ville ni med den?
Ja, för det första ville vi visa vad vi hade gjort och vad som fanns på Åfors glasbruk tidigare. Mm. Och det var många som kom där och hittade sina föräldrar, sina morföräldrar och allt. Och tyckte väl det var kul. Sen inramades det ju med musik, akusta musikkår. Sonja Stjernqvist var där och sjöng. Mm.
Men ni hade också något samarbete med Lunds universitet i tag där, och ni snackade om framtiden i Åfors. Där var du med och härjade, vet jag.
Ja, det var ett kul det där, för att det kom ju ett gäng till hyttan då, och jag blinkade på matsalen och snackade med det. Undrar om de fick hjälpa till. Och jag tänkte en annan där studerade människor kan... Har de någonting i oss, men å andra sidan sett så kanske de kunde hjälpa oss. Och det gjorde de verkligen. Vi fick ju tag i två killar som skulle bli arkitekter. Och de var ju väldigt duktiga. Och de skrev ju då en grej om hur Åfors samhället skulle se ut om glasbruket lades ner. Och det där gick ju runt i pressen. Så att jag blev uppkallad på kontoret. Jag undrade vad vi sysslar med. En gång med att lägga ner. Men det var ju bara för att liksom sätta fot på oss. Och om det hände, så att de ville liksom vi skulle arbeta för att bevara det. Och det var ju det man försökte. Jag tror andan blev en helt annan då när vi sysslade med det här projektet. Man tänkte att man bör nog hjälpa till så gott det går, för att bruket ska snurra, annars har jag inget jobb. Och jag tyckte det var värdefullt.
Men om man tittar lite på vad som hände sen, så hade ni ju ambition att frälsa fler än de som fanns i Åfors. Det gjordes ju en utställning tillsammans med Riksutställningar och ABF-förbundet. Och det var ju en turné från Västmanland och Norrland och Skåne, Gotland och hem till Glasriket igen. Det var ju nästan landsomfattande grej som gjordes, så folk var ju med hela tiden. Och jag vet, du var ju med, det var åtskilliga veckor var du väl ute, du var väl i... Ja, på Norrland var det väl Umeå, Hörnefors och Lycksele, Skellefteå. Jag vet inte, var på Gotland också.
Ja.
Har du några fina minnen där från den här resan?
Ja, det var väl en givande tid igen. Man träffade så många människor som hade likadant som vi i industrierna. Vi kom ofta till Hörnefors till exempel, en stor industri där. Körde runt där med bussen, ja. En öde fabrik med sönderslagna fönsterrutor. Och vi tänkte, jösserna, vad tänker dessa människor? Och vi hade ju då utställningen inomhus där på ett ställe. Och där kom ju människor, gör de gråt i. Vad ska man göra, sa de. Och det var ju där vi liksom grep in och förklarade att försök ta tag i situationen. Gör som vi, bildar cirklar och försök komma samman och ha någonting att syssla med under tiden. Mm. Och det var så på olika platser. Mm. Men sen kom vi ju till Gotland och skulle in på en stor industri där. Då blev vi stoppade vid grindarna. Mm. Det var socialism, trodde det. För att sossarna var ju med där och ordnade ABF med. Så där fick vi stå utanför det. Men... Så där kom ju inga jobbar och tittade på det. Men sen skrev ju tidningen om det där. Och sen när vi kom till nästa ställe över dagen efter. Där fick vi gå in på industrin. Och hela industrin, chef och alltihop kom ut. De var förvetna och undrade vad det egentligen var. Men där hade vi givande samtal med dem. Vi förklarade ju att vi... måste samarbeta även den som leder företaget och de som står på verkstadsgolvet för att klara industrin. Och sen kom vi till Lycksele. Vi skulle lägga där en natt. Vi körde halva natten, chauffören och jag, innan vi kom upp där. Ja, där kom vi till det motellet. Ja, där stod en lapp där. Nyckeln lägger under mattan. Vi fick varken mat eller någonting.
Det hände ju väldigt mycket under den här tiden du var med där och jobbade, och du var ju en verklig eldsjäl. Jag var ju också med på en kant. Och vad tror du ditt och alla andras engagemang betydde för den här tiden i glasriket? Har du sett några konkreta spår för framtiden, tycker du?
Ja, vi som var med, vi fick väl en helt annan syn på vår förmåga. Tänk, vi vanliga människor, plötsligt kan vi skriva en bok om det som har varit och det som är. Och det gjorde det att självkänslan steg väl hos cirkelmedlemmen. Det var nog bara en påfoster. Det var nog lite överallt att även vi kan göra någonting. Mm. Och sen det är klart, som jag sa tidigare om det här hantverket. Jag tror att vi påverkade lite grann där. Att vi kör mycket med hantverk nu och det är det som säljs.
Det var ju ditt gebit egentligen. Det handlade ju om folkbildning i hela det här projektet. Så det följde dig rätt i smaken. Och tror du folkbildningen har för framtid? Är det det här sättet man skulle fortsätta jobba på? Eller finns det andra vägar, tror du?
Ja, denna vägen är väl jättebra att gräva i det förgångna. Det har man ju sett sen, för att det var ju ett projekt sen gräv där du står. Och jag hade förmånen att vara med även där, den där tältutställningen som var. Och det sa man ju att det var ju många som grep tag i det där som vi sysslade med och som den utställningen beskrev. Och jag tror att det är viktigt att tala om för yngre hur det inte har varit förut. Allting var inte serverat då som det kanske är nu. Så att, och jag tror det att om vi rätt har bra skolgång och om vi rätt har möjligheter till att studera så tror jag att folkbildningsarbetet kommer att bestå. Det måste bestå. För det finns ju även människor utanför möjligheten att studera som behöver detta.
Ja, min kära vän, folkbildande Didrik, jag tar vår stund slut här. Och jag får tacka dig för att du ville komma och sitta hemma med studien i stund och prata kring de här minnena. Tack ska du ha.
Tack ska du ha själv. Det var givande för mig med.